lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Jag avslutade det förra programmet med orden från Efesebrevet 4:1 om att vi ska leva ett liv som är värdigt den kallelse vi har fått. De olika religionerna ropar till en döende värld: gör något och du blir något. Gud säger precis tvärtom: bli något och du kan göra något. Du måste bli född på nytt. Jesus sa till Nikodemus i Johannes 3, vers 7: var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Bli född på nytt, därefter kan du börja göra något. Och det är inte gärningslära, det är trons konsekvens, som Paulus nu talar om i Efeserbrevets 4:e kapitel. Du som kallats av Gud och som mottagit frälsningens gåva av nåd, lev och vandra värdigt denna gudomliga kallelse. Vi läser Efeserbrevet 4, vers 1. Jag uppmanar er därför, jag som är fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Jag uppmanar er därför. Därför pekar tillbaka på allt vad Gud har gjort för den troende. Och som Efesebrevets 3:1 kapitel talar om: all den himmelska världens andliga välsignelse. Därför uppmanar jag er att leva värdigt den kallelse ni har fått. Paulus är en fånge i Herren. I Kristus sitter han redan på Faderns högra sida i himlen. Samtidigt sitter han i fängelse därför att han predikade Guds evangelium för hedningarna. Orden "jag uppmanar er" är samma ord som i Romarbrevet 12:1, där det har översatts "jag förmanar er". Och det är inte en befallning som kommer från Sinai med dunder och blixtar, utan det är den strävan som har sina rötter i kärleken, som det är uttryckt i Romarbrevet 12:1. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet. Vi ska vandra på ett sätt som är vår kallelse värdigt. Filipperbrevet 1:27 säger: lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller inte, får höra att ni står fasta i en och samma ande och i ett och samma sinne kämpar för tron på evangelium, utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Och i Kolosserbrevets 1:a kapitel säger Paulus: vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Och Paulus levde ett liv som gör att han kan använda sig själv som ett exempel. Hör vad han till exempel säger i 1 Thessalonikerbrevet 2, vers 10. Ni är vittnen. Ja, Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och oförvitligt vi uppträdde bland er som tror. Och nu förmanar han dig och mig att vandra och leva på ett sätt som är evangeliet värdigt. Världens barn säger kanske inte det till dig, men de lägger märke till hur du lever, och utifrån det försöker de förstå om du är ett verkligt Guds barn genom tron på Kristus eller inte. Det enda sätt på vilket de kan förstå det är genom ditt liv. Det handlar både om hur du vandrar, men framför allt om var du vandrar. Johannes 1:a brev, kapitel 1 och vers 7 säger: Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Att vandra i ljuset, det vill säga i ljuset av Guds ord. Hur mycket tid har du tillbringat tillsammans med Bibeln idag? Dina barn kan nog ana hur mycket eller lite tid du ger ordet. De anar också dina grannar och vännerna i församlingen. Om vi önskar leva i gemenskap med Gud, så måste vi vandra i ljuset av Guds ord. Kolosserbrevet 3:16 säger: Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. På ett missionsfält kom missionären till en landsby där han försökte dela ut några traktater. Han gick bort till en man och gav honom en traktat. Vad är det här? Frågade mannen. Det är en liten traktat som innehåller goda nyheter för dig, svarade missionären. Jag kan inte läsa, svarade mannen. Så jag får väl istället studera det spår du lämnar efter dig. Det blev en kort men mycket stark predikan för missionären. Det var någon som iakttog hans vandring. Bakgrunden för Paulus förmaning är den kallelse de har fått från Gud och den välsignelse som Gud ger av bara nåd. Han har just undervisat dem om att de lever i nådens tid. Gud har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Av nåd är vi frälsta. Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Därför förmanar han oss att leva värdigt den kallelse vi har fått. Vi läser Efeserbrevet 4, verserna 2 och 3. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. Det Paulus predikade, praktiserade han själv. Ödmjukhet är inte det motsatta av stolthet. Om man på de olika teologiska fakulteten idag slutade och försöka forma intellektuella talare och istället lärde blivande pastorer att vandra i ödmjukhet och tålamod i andens enhet, så skulle flera trötta och sårade själar få hjälp. Ödmjukhet var något man eljest föraktade på Paulus tid, precis som världen också idag föraktar ödmjukheten. I en kultur utan Gud räknas ödmjukhet som något ynkligt. Men när Kristus kom så ödmjukade han sig själv. Och Paulus, han önskar rikta vår blick mot den sanna ödmjukheten. Det ödmjuka sinnelag som Kristus hade och som respekterar andra människor utan att kompromissa med Guds sanning. Bakom varje form för splittring finns en eller annan form för stolthet eller maktbegär eller missundsamhet. Splittringen har många olika rötter, men bakom enheten döljer sig en enda stor hemlighet, och det är ödmjukheten. Den personliga fåfängligheten är en nyckelfaktor i alla våra relationer. Både skriften och erfarenheten stadfäster det. Men fåfängligheten är ofta mycket väl kamouflerad. I Filipperbrevet 2, vers 3 står det: Var inte självupptagna och stolta, var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. John Stott säger: Är det inte så att de människor som vi omedelbart och instinktivt tycker om och som det är lätt att vara tillsammans med, är de som visar oss respekt, den respekt som vi menar oss ha rätt att kräva, medan vi strax och instinktivt ogillar de som behandlar oss som luft? Med andra ord, personlig fåfänga är en nyckelfaktor i alla våra relationer. Och ödmjukhet och mildhet är ett naturligt par, eftersom den milde inte är upptagen av personliga krav och den ödmjuke inte upptagen av personliga fördelar. Och i Jesus blir både ödmjukheten och mildheten uppenbarad i en fullkomlig balans. Filipperbrevet 2, vers 4 och 5 säger: Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och här i Efeserbrevets 4 kapitel säger Paulus alltså: Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Ha fördrag med varandra. Också efter att vi upplevt frälsningens under i våra liv, så har vi alla fortfarande våra karaktärsgröpligheter. Därför är det något som är minst lika viktigt som ödmjukhet och mildhet, och det är kärlek. Kärleken från Gud som gör att vi kan ha fördrag med varandra. Kärleken som fördrar allting, tror allting, hoppas allting och uthärdar allting, som det står i Första Korinthierbrevets 13 kapitel. Jag citerar Kolosserbrevet 3, vers 13 och 14. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er, skall ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Och i Johannes 17, vers 21, säger Jesus själv: Jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fadern, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. I Efeserbrevets 4 kapitel ber Paulus församlingen lägga vind på andens enhet. Denna enhet är så viktig att de ska göra allt de kan för att bevara den. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band, säger Paulus. Men här måste jag också nämna att andens enhet betyder inte att det inte skulle vara utrymme för olika uppfattningar när det gäller gudstjänstens form och andra liknande frågor. Man kan aldrig förneka grundläggande sanningar för att komma till enhet. Då förnekar man sanningens ande. Men en kristen enhet i sanning, liv och kärlek är mycket viktigare än en enhetlig struktur. För enheten består inte först och främst i strukturen utan i andens enhet genom fridens band. Vi läser Efeserbrevet 4, verserna 4-6. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. En kropp talar om alla troende från andens utgjutande på pingstdagen och helt till denna tidsålders avslutning. Denna enda kropp kallas också för den osynliga kyrkan. Med osynlig tänker vi då på att det inte är en bestämd församling eller organisation som utgör Kristi kropp. Men det är alla som genom ordet och anden blivit födda på nytt och vandrar i ljuset. Men på ett sätt är det fel att kalla den för den osynliga kroppen. Alla Guds barn borde vara klart synliga i denna värld. Som Jesus säger i Matteus 14, ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Och den församling eller den kropp där Kristus är huvudet, den har en bevarande makt i en värld full av förruttnelse. Jesus säger i Matteus 5, vers 13, ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Och det är det som sker när kyrkan inte vågar vara kyrka. När förkunnelsen av Guds ord, lag och evangelium tonas ner och man förlorar kraften att befria de fångna och därför istället börjar välsigna fängelset, då duger vårt salt bara till att kastas ut och trampas ner av människorna. En ande talar om den helige ande som döper alla troende till Kristus, och det talar om andens gärning i den troendes liv som förenar det troende i Kristus. Och det är den enheten vi som troende förmanas att bevara. Kallade till ett hopp, det som tillhör er kallelse, talar om det mål som är gemensamt för alla troende. Kallade till ett hopp, kallade att tas ut ur denna värld för att leva i Jesu närhet och till sist förenas med honom i härlighet. Och som uttrycks så här i Titus brev kapitel 2, vers 11-13. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse. En Herre. En Herre syftar det Herren Jesus Kristus. Det handlar om att hålla sig till honom som är huvudet. Från honom får hela kroppen den tillväxt som Gud ger. Och i Kolosserbrevet 1, vers 18 till och med 20 säger Guds ord följande om Jesus. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Och i Apostlagärningarna 10:36 står det: detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas Herre. Under Kristi herradöme har Kristi kropp sin enhet. Här är inte plats för några andra mästare eller småpåvar. Jesus är Herre, och han är ensam om den ställningen. En Herre, säger Paulus. Och i nästa sättning säger han en tro. Här handlar det om den sanning som kallas apostlarnas lära. Apostlagärningarna 2:42 säger: de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Där dessa grundläggande ting förnekas uppstår splittring. Det Paulus förmanar oss till är att bevara andens enhet, det vill säga troget hålla fast vid bibelordet, nattvardsgemenskapen och bönerna. Och så kan vi fråga oss, finns denna iver att bevara andens enhet bland oss evangeliska kristna idag? Eller nonchalerar vi denna apostoliska befallning idag? Vi är ofta mer upptagna av att hävda vår församlings speciella meningar och försvara våra traditioner än att vittna om Kristus och vandra i en levande gemenskap med honom. Vår tid präglas å ena sidan av en likgiltighet för vad Gud säger i sitt ord, och å andra sidan av många självutnämnda andliga poliser som febrilt diskuterar doktriner, men helt saknar den andliga kraften att hjälpa enskilda människor till personlig gemenskap med Gud. Mitt i en ständigt växande aktivitet är det en oerhörd brist på ledare som är smorda och utrustade av Gud. En tro handlar inte om jag är metodist, lutheran, pingstvän eller frälsningssoldat eller något annat. Men det handlar om mitt förhållande till Gud och hans ord, där jag vänder ryggen åt det allmänreligiösa, för att i Guds ord, genom andens uppenbarelse, få del i vad ögat inte har sett och örat inte har hört och inget människohjärta kunnat ana, det vill säga vad Gud har berett åt dem som älskar honom, som det står i Andra Korinthierbrevets 2:10. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Romarbrevet 10:17 säger: alltså kommer tron av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Det handlar om att anden får uppenbara för oss att vi är förlorade syndare, och att Jesus betalade vår syndaskuld när han led döden för dina och mina synder på korset. Och som Paulus uttrycker så här i 1 Korinthierbrevet 15, vers 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dag enligt skrifterna. Det är den tro som förenar dig och mig, oberoende av vad din kyrka eller församling heter. Vi har olika mötesform och delade meningar i en del detaljer, men vi har en tro, tron på ordet om hur Gud handlade i Kristus. Och Paulus fortsätter, ett dop. Och här handlar det inte heller om att vara baptist eller lutheran eller något annat. Och jag frågar inte dig om du blev döpt som barn eller döpt som vuxen, men jag frågar dig, är du döpt i Faderns, Sonens och den helige Andes namn? Formen kan skifta, tidpunkten kan skifta, men namnet kan aldrig skifta. Det är bara ett dop, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och det finns bara en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla, säger Paulus i Efeserbrevet 4:6. I sitt avskedstal i Johannes 17 säger Jesus bland annat, detta är evigt liv, att det känner dig den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Kallet från Gud har i århundraden ljudit i Norden. Ordet om frälsning från synd och död har ropats ut över land och folk. Men nöden är större än någon gång tidigare. För vi har blivit ett land med en kultur utan Gud. Hedendomens ande och förakt för det heliga präglar tiden. Och vidskepelsen griper skarorna. Och man är redo att tro på nästan vad som helst utom på Gud. Gud hjälpe vårt folk. Det finns bara en Gud som kan frälsa dig från dina synder, ge ditt hjärta glädje och frid och skänka dig evigt liv. Det finns bara en Gud, en tro. Fångvaktaren i Filippi frågade Paulus och Silas, vad ska jag göra för att bli frälst? Det svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. En tro, en Gud. Och där är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Det är bara en Gud och han är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 10368, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.